I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Jag heter Peter Esse och denna veckan så är det kommersiella segmentet samarbete med oss själva. Nämligen det faktumet att den här podden finansieras av reklam eller frivilliga bidrag via Patreon. Men det finns många fördelar med att bli Patreon hos oss. Och det är då att du slipper den mer generiska reklamen som kommer via Acast. Sen så tackar vi dig också i sluttexterna i våra YouTube-filmer. Men kanske framförallt och viktigast, det är att om du hänger i bubblan.teknikveckan.se, då ser alla via en speciell liten, ja, ska vi kalla det namnskylt, att du är Patreon. Så att du är lite mer älskad av oss som gör Teknikveckan. Och denna veckan så är oss, jag då, men även Joel Oskarsson. Vad du inte vet, Joel, är att du har kommit med på en lista. Aha. Över namn på de gäster vi kommer alternera mellan här i Teknikveckan. För meningen är att vi ska alltså ha fler som är med och sprider sina, jag höll på att säga kärleksbudskap, men sin kompetens och sina intellektuella insikter. Så att man inte bara lyssnar på mig och eller Tor. Så välkommen till en av många inspelningar, Joel Oskarsson, chefredaktör på surfa.se och Nordic Hardware.
Tack så mycket, det är en ära att vara här.
Det jag har hört Joel Oskarsson innan här, för vi har ju haft med dig som expertkommentator just när det kommer till mobiltelefoner, som ju är ditt gebet.
Jag gjorde ju ett avsnitt med Tor för inte allt.
Just det, och du har även varit med mig. Ja. Surfa.se är en sajt med bara mobiltelefonnyheter och tester.
Mm, vi håller på med smartklockor och lite om teleoperatörer också. Men fokuset är på smartphones.
Då ska vi prata om hur mycket jag avskyr att ringa med smartphones. Så därför passar det jättebra att du är här och förklarar varför det är så bra eller inte. Du har ju nämligen också en guide, en köpguide för mobiltelefoner. Ja. Och det jag tycker är så coolt med den, det är att den uppdateras liksom dynamiskt nästan. Det vill säga att istället för att som oss, så till exempel iPhone 3GS fick en solklar femma på den tiden. Den ligger kvar så.
Den är fortfarande det bästa man kanske rappar liksom.
Ja, exakt. Ja. Medans i din guide så kanske du då kommer fram till att det finns telefoner som på ett litet nätt sätt har vissa, i alla fall vissa specifikationer som är bättre än iPhone 3GS. Ja. Till exempel har ni nu skrivit om Samsung Ultra.
Ja, Note 20 Ultra.
Note 20 Ultra, ja, precis. Det är så mycket namn på de här. Så jag kan liksom
det fina med detta är att det fungerar åt andra hållet också. Det händer ganska ofta att vi ger ut utmärkelser till produkter som vi inte gav någon utmärkelse till när vi testade dem. För att de till exempel har fått drastiskt förändrade priser som gör att de hamnar i en helt annan prisklass där de helt plötsligt har blivit konkurrenskraftiga när de inte var det med sitt gamla pris.
Det är ju faktiskt väldigt intressant, har jag upplevt allt mer och mer. Allt eftersom mobiltelefonin, i alla fall tycker jag, når en platå delvis inom viss teknik, så blir det ju helt plötsligt intressant att titta på tidigare årsmodeller. Och jag vet, jag tog upp detta i recensionen av OnePlus Nord till exempel, som ju är en fantastisk midrange-telefon på så många sätt och vis. Men förra årets egna toppmodeller från OnePlus slår ju den på nästan allting.
Ja.
Det tycker jag är väldigt spännande. Men det är någonting ni får kolla in själva, för detta var ju bara en presentation. Vi börjar, vi har lite innehåll. Vi ska prata om Isaac Asimov, eller säger man Isaac i Sverige. Han är
död.
Amerikansk. Död amerikan.
Ja, jag vet faktiskt inte. Jag för mig att han hade något ryskt påbrå, men det kanske jag...
Han dog ju i AIDS.
Jaha.
Det var ju ett stigma utan dess like, så man gick ju inte ut att det var anledningen. Utan det var ju så tragiskt att han opererades och blodtransfusioner.
Nej.
Yes. Det var inte förrän i slutet av 2000-talet, som 2015 eller något, som man faktiskt gick ut och sa det.
Just det. För han var väl mest verksam på från 50-talet och framåt.
Just det. Och sen ska vi prata om just det här att jag är så trött på telefonnummer.
Jaha.
Ja, det är min nya nemesis.
Ja.
Och sen har vi lite, är vi uppe i slutstriden om de digitala butikerna, kontrollen där, monopolet.
Ja.
Om vi nu får använda det ordet för butiker som inte är monopol på något sätt, men i sin egen plattform är det. Och sen så kommer det ju som vanligt här att svävas ut då. Det är lite vårt signum. Innan det så ska vi prata om veckans YouTube-filmer. Och här vill jag tipsa om igen Joel Oskarssons YouTube-filmer på nordichardware.se. Ni har oförtjänt låga tittarsiffror.
Ja, det kan jag hålla med om.
Världen måste ju veta.
Så är det, definitivt.
Och det är inte bara liksom, det är lätt för det, men det är ju så... Det är så pedagogiskt. Just till exempel nu framför mig så ligger två Asus-datorer som du har gått igenom.
För vi är ju den studion som jag använder för att spela in våra videos i.
Då har du tagit två datorer som är ju närmast identiska. En från Intel, en AMD.
Mm.
Så det finns liksom, det finns det här, de här olika sidorna i det här kriget. Vi är ju ofta Intel, AMD. Förut var det ju ATI, Nvidia. Nu är det AMD, Nvidia då. McDonalds, Burger King, Saab, Volvo, Audi, BMW. Så då har du tagit två datorer som är identiska förutom det och matchat dem mot varandra och gått igenom det i en mycket pedagogisk video. Så att, den rekommenderar jag.
Ja, det tackar jag här.
Ja.
Nordic Hardware på YouTube helt enkelt.
Yes, det ska också sägas att det är Nordic Hardware som ni som har sett min video om Microsoft Flight Simulator, där jag går igenom alla landmärken som inte finns i det spelet. Och så flyger jag med ett par riktigt coola kontroller från amerikansk A10. De är alltså utlånade av just er på Nordic Hardware.
Och cred för att du dök upp på Göteborgs-Posten.
Ja,
det är imponerande.
Det här var ju väldigt spännande. Måste jag ju faktiskt berätta lite om. Göteborgs-Posten hör av sig. Och det var faktiskt efter. För jag tyckte det var kul att lilla boomen var liksom inte fanns på riktigt. Det är ju läppstiftet där, den här byggnaden i Göteborg. Och Turning Torso finns inte och... Öresundsbron ser konstig ut och massor så här. Tänk inte att det är något jävla torn på Lindholmen i Göteborg som står upp. Då är det några gäng som kommenterar på olika sätt. Men det är ju Karlatornet. Det är ju den byggnaden som ska slå Turning Torso i höjd i Sveriges högsta byggnad. Alltså Malmös torn då. Och som man säger här i Malmö, ingenting är byggt förrän det är byggt så att säga. Men i Microsoft Flight Simulator var det byggt. Och det tipsade jag faktiskt om Göteborgs-Posten om. Jag tyckte det kunde vara kul att... Och hör av sig, jätteengagerad journalist som var väldigt mån liksom om och faktiskt fråga vad det gällde, ställde många frågor, var jättebra diskussion. För det här är ju inte liksom en så här granskande artikel i sig så, utan det är ju liksom lite feelgood artikel. Och sen skicka citaten och så, men det var detta jag sa, fast det var liksom ett komma som var fel, så att, men då fixar jag det så här. Och här är liksom inbäddningslänken då, så man kan starta igång YouTube och så kommer man direkt då till den här scenen.
Ja, det är ju givet att man länkar till,
logiskt,
så att säga.
Ja. Mm. Sen så, har du lite bilder på det då? Okej, ja. Så skickar jag ju bild då från, man ser hur jag spelar bakifrån då för att klippa ut från YouTube-filmen. Sen så får jag en bild där jag liksom... Typ från filmen, jag hittar den där man inte ser konstigast ut, för du vet hur det är, stillbilder från filmen kan vara vilka grimaser som helst.
Ja.
Hela den bilden liksom, man sitter in i ett sammanhang, då ser jag liksom hyfsat normal ut. Och sen så skickar de en pressbild där det ser liksom jättesnygg och cool ut och så här, du vet, vinkel så att det ser ut som att jag bara väger 130 istället för 160 som jag gör liksom. Tror du de bäddar in YouTube-filmen?
Det har jag en känsla av att de inte gör, för att det är de generellt sett väldigt dåliga på i den branschen.
Utan då, dels har de tagit egna stillbilder från filmen och dels har de,
alltså,
tog de min stillbild då, och så står det så här, källa YouTube.
Åh, oh, nej. What?
Och skriver så här, Peter Esse från Sveriges största YouTube-kanal inom konsumentteknik, Teknikveckan.
Aha.
Så
det är bra att man skriver det i alla fall.
Tittar på det så går det att söka på det. Ingen länk till själva filmen.
Nej.
Och sen bilden var ju så här riktig liksom. Då har de klippt in då en stillbild från, igen då, från filmen. Och sen har man liksom tagit ut bara ansiktet på mig från den här där, man ser, där jag ser lite så här att ja, men det här är liksom uppenbart tillgjort just för att man förstår sammanhanget. Men där då ser jag ut som att den här ensamma tjockisen i källaren som du vet var jätteglad liksom. Så här har fått lite uppmärksamhet. Och visst, jag förstår ju lite mer logiken och artikeln innan den här feelgood-artikeln var någon som hade satt tågälskare, alltså riktigt nördig sån, som allt han ville var ha ett årskort på SJ.
Nu inser jag att du kanske menar alltså tågälskare, inte typ miniatyrtåg.
Ja, detta var riktigt
tåg. Detta var riktigt tågälskare, okej. Ja. Ja, visst, okej, fortsätt. Det även var min poäng helt irrelevant.
Det kan vara lite samma, tänker jag, liksom, de ja, som visst. Sitter i sin källare och
jag tänkte de som, ja, precis, de som kör de här flygsimulatorerna kommer nog i liknande kategori,
ja.
Så att säga.
Ja, men visst kan det vara så, va? Men det var också lite så här samma bild. De coola journalisterna gör ett reportage om de här nördarna. Det just. Var ju mycket så.
Ah, ja.
Jag kände väl att det var väldigt typiskt gammel media det här.
Det är nästan svårt att bli besviken för att man redan förväntar sig det.
Vad exakt jag förväntade mig. Ja, men här så skickar lite länkar till varför då Karl Arturet var med och sånt. Det var ju inte länk dit heller, men förklaringen till det är ju att OpenStreetMap så står det under construction och det kommer vara så här högt.
Ja.
Men när de har tagit information från Microsoft Flight Simulator, Microsoft Flight Simulator är ju tre stycken komponenter. Bing-kartorna som ju är 2D. De har ju ingen 3D-funktion i det, så som Google Maps och även Apple Maps. Sen har man då lagt på information från OpenStreetMap då, som så här höga byggnaden. Mm. Och sen har man algoritm försökt tänka ut då. Och Turning Torso har liksom ingen höjd till exempel. Därför har den, är den bara ett envåningshus då. Tredje komponenten är då att så här deras molnsövrar har suttit och genererat par biljarder träd. Så, vilket funkar jättebra i Stockholm men inte i Malmö. Så det var historia bakom det. Mm. En liten utsvängning. På tal om nördar.
Det är vi. Bara.
Ja, det är vi verkligen. Isaac Asimov.
Mm-hmm.
Vad betyder han för dig?
Han betyder tonårsläsning främst, skulle jag nog säga. Sen på senare tid har han betytt insikten i hur litteratur har utvecklats. För att han är ganska tidig med sci-fi, så att, han är ett exempel på hur sci-fi har varit.
För 10 år sedan, eller?
Ja, mer än det.
Han blir ju exceptionellt aktuell nu på grund av Apple. Det har pratats mycket om att alla har försökt liksom vilat göra den här en serie om, eller film om, den här episka science fiction-berättelsen som är The Foundation, eller stiftelsen på svenska. Mm. Och att det går inte, liksom de som har upphovsrätt, det kommer liksom aldrig gå, men nu har Apple då lyckats skapa, eller fått förtroendet att skapa en serie runt det här då. Jag tycker The Foundation, det är ett bättre ord för vad egentligen böcken handlar om än om stiftelsen.
Definitivt.
Stiftelsen känner jag liksom, det är lite så här, vi skapar en stiftelse för att hantera IKEA liksom.
Verkligen, alltså visst är det den första boken i berättelseordningen så att säga som heter Preludium till stiftelsen. Och det namnet är ju fruktansvärt dåligt.
Ja.
Försöka övertala en tonåring att välja den boken i biblioteket är svårt.
Det säljs ju nu en ganska så upphottad upplaga med hela trilogin. Alltså de tre första böckerna som bara då stiftelsen. Jag vet inte ens om det är ens övergång till bok 2 och 3 sen. Och så har man ju förstått att, då att det finns mycket av historia i populärkulturen som härhör från det här. Dels pratar man om att det här är liksom grunden för science fiction då, kom på 50-talet. Och sen också I, Robot är ju en film som är väldigt populär och känd. Men som jag har förstått och kanske inte har så mycket med boken med samma namn att göra som han har skrivit. Men där pratar man ju om de här robotlagarna då.
Ja, och det är ju väldigt återkommande tema i många av hans tidiga böcker. Är ju just relationen mellan robotar med någon typ av sinne och människor. Nästan på ett tråkigt sätt kan jag tycka. Att man verkar inte ha så många andra tankar än det till en början.
Nej, för det är det här jag har känt lite. Jag blev vana då att att de här böckerna då, stiftelsen, inte har åldrats så väl. Och mm. jag har faktiskt inte, jag ska säga det, jag har läst, jag vet inte, 100 sidor i första boken.
Okay.
Jag vet inte om det är det här man menar då, så det är därför jag vill att du liksom ska förklara för mig och lyssnarna kanske då mer. Men när jag tänkte det i början då, så kommer de och beskriver hur skeppen landar och så lastar man av gods, varor och brev då.
Just det. Ja, det är spännande.
Och sen hur han vid ett tillfälle stör ut en underrättelsetjänsts sändare med sin kassettbandspelare.
Just det, ja. Ja, frågan är om det har någon betydelse i en bra berättelse, så att säga. För att alltså, detta kan ju vara ett parallellt universum, så att säga, där kassettbandspelare är så långt man har kommit i just den teknikutvecklingen. Så att
och
säga.
Sen har man ju också det här att det man, nu börjar vi tangera en viss spoilering här, men och vi kommer att stanna där, men man problematiserar då en grej och då i det så får man reda på att energimässigt det längsta mänskligheten har kommit är atomkraft. Frågan är om övrig, det vi funderar på nu, det är ju så här att det är ju inte så mycket atomer som klyvs i Star Trek till exempel.
Det är ju ofta så, ganska ofta i mycket science fiction så går man ett av två spår. Antingen så är det teknikrevolution genom information, eller så är det genom energi ofta.
Just det.
Och de har väl kanske inget av det.
Nej, just det. Star Trek är ju roligt på det sättet att det är, den utopin är ju oklar hur den överhuvudtaget finns. Men även när vi ser framtiden verkar ju vara bundna av det som vi kan tänka oss för närvarande. Liksom.
Så är det definitivt. Anledningen till att jag sa att jag reflekterat över hur science fiction har utvecklats, så är det de absolut första böckerna han skrev, tycker jag, när jag har läst dem, det är ju knappt science fiction överhuvudtaget. För att när jag tänker på modern science fiction så är det så mycket science fiction i science fiction.
Det är så mycket fiction i science alltså.
Allting ska vara framtiden. Allting. Medan mycket av hans grejer är, det finns en del science fiction, men annars är det typ en deckare. Många av de första böckerna är liksom, vilket deckare är inte riktigt min favoritgenre. Så att de frågorna och så som brukar väckas av science fiction som jag tycker är intressant är lite, finns inte så mycket av. För att det är bara en deckare liksom, man ska bara lista ut vem det var som mördade liksom.
Nej, för det var också lite känslan när jag läste den här, jag ska inte säga att jag blev besviken, jag måste be att jag förberedde mig på det. Men berättelsen, och det kan ju vara den svenska översättningen och så vidare, men den känns lite så här mundane, vad säger man på svenska?
Alldaglig.
Ja, det känns lite alldagligt. De resonerar där liksom att det liksom, du vet, jag letar lite efter den här episka science fiction berättelsen.
Yeah.
Och jag har inte riktigt hittat den. Sen är det ju när jag kollar upp på trailern för Apple TV-serien som kommer nästa år. Oj, vad mycket action där är liksom.
Verkligen.
Sprängs och håller på.
Jag är oerhört taggad på den här tv-serien i alla fall. Och jag ska försöka göra samma sak som du och faktiskt läsa igenom stiftelseserien igen.
På Adlibris eller Bokus finns den då som en styck, en bok.
Ja.
Och kanske då inkludera en och annan film.
Frågan är, har de gjort någon ny ljudbok? För att det har varit lite, många av Isaac Asimov-böckerna är lite svåra att få tag
på. Finns på Storytel på engelska.
På engelska, ja. Ja. Det fungerar alltid.
Det fungerar inte alls för mig.
Nej,
jag kan inte lyssna. Jag kan titta på engelsk tv utan, eller engelsktalande, utan undertexter om jag har ganska hög volym eller hörlurar, och så ser jag liksom läpp och så. Men jag har svårt att koncentrera mig på bara tal.
Men du kan ju läsa en bok istället.
Och som jag kan läsa böcker, det är jag väldigt, väldigt glad för. Vi inkluderar givetvis länkar till Storytel också. Kan vara affiliate-länkar också. Vem vet? Det
finns en risk.
Ja, det finns många sätt att tjäna pengar på. Joel Oskarsson, jag är så trött på telefonnummer.
Hur kommer det sig?
Ja, men man har det bara på en enhet.
Det är ju lite dumt.
Ja, det är ju väldigt dumt. Och nu inser jag ju, nu kan jag respektera att inte folk springer runt och har en mobiltelefon i varenda hörn. Jag kan förstå det. Men nu råkar jag ha det.
Ja. Du menar att du ska vilja ha telefonnumret på alla telefoner?
Antingen ska jag vilja ha telefonnumret på alla telefoner, eller skulle jag inte vilja vara bunden till något telefonnummer alls. Och det är också så jag uppskattar vår kommunikation, nämligen att när du vill ringa mig, då ringer du på Messenger.
Ja, så uppfattar jag dagens kommunikation är en av de viktigaste sociala kompetenserna är att känna till vilken digital kanal som den här mottagaren har som preferens att bli kontaktad genom, att det är så man faktiskt når personerna.
Ja.
Man måste ju känna folk lite för att veta hur man ska kontakta dem. Så att ja.
Tor ringer ju med telefonnummer.
Jaha.
Och Tor vet två saker om mig. Det ena är att jag inte uppskattar att någon ringer mig överhuvudtaget. För jag vet, du ringer ju mig bara av två anledningar. Anledning nummer ett är att det står ett bud här och ska ha ett paket för att jag inte är här.
Yeah.
Och jag har glömt bort det. Yeah. Eller nummer två, att du har antingen cyklat omkull eller glömt nycklarna. Eller cyklat omkull och glömt nycklarna.
Du nämner nu alltså alla tillfällen som jag har ringt dig.
Ja, och jag uppskattar verkligen det. Ja. För du vet nämligen så väl att mig når man enklast via Messenger, via text.
Ja.
Tor Lindholm, han är ju helt, du vet, han ringer ju mig i okynnesringen sådär. Du, jag har en idé. Men behåll, för det första, behåll dina idéer för dig själv då. Oftast.
Det.
Nej, det var elakt. Men nummer två, men skickar i text liksom. Hur svårt ska det vara?
Frågan är om gillar Tor att bli uppringd.
Jag vet faktiskt inte, men jag tror att Tor är som mig, att det är inte så kul att texta på telefonen. Men jag sitter ju där och redigerar ju. Det går ju jättesnabbt för mig att skriva via Messenger på datorn. Jag är ju väldigt mycket så desktopen. Jag vill gärna ha program för det också. Och det är också där, det kan ju inte ringa på telefonen. Telefonnumret kan ju inte ringa på datorn. Det kan göra det lätt i Apple-världen, men lite svårare på Google-världen. I USA så går det att koppla ihop telefonnummer med Google Duo. Men här i Sverige så är man som Android-användare bunden till att det är en telefon som ringer. Och jag tycker det är liksom, jag vill bara lägga telefonen när jag kommer hem. Och sen så kan man springa ner i soffan, ligga där. Då ligger någon telefon där och då kan det ringa på den. Vi har pratat science fiction. Hur ser framtiden ut? Kommer jag slippa mitt telefonnummer, tror du?
Det tror jag inte. Men jag tror att anledningen till att du ogillar telefonnumren kommer försvinna.
Okej.
Okay. Och det är ju det som är, det är det som är bra, så att säga. Ja. Det. För att det är anledningen till att du ogillar det, som jag förstår det, är helt enkelt att du skulle välja att det skulle vara lite mer universalt och kunna ringa på flera saker. Och det är definitivt väldigt säker på att det är, så kommer det vara i framtiden. Att det kommer kunna ringa på vilken enhet du vill. Sen är telefonnumret bara en typ av ID som du införskaffar och som kommunicerar via.
Alltså är det något du tror eller är vi på väg dit tekniskt?
För att återkomma till tema som jag har återkommit till flera gånger just när jag är i teknikvecka, för vi lyckas hitta dit varje gång av någon anledning. Och nu, lyssnarna kommer ju tro att det är det enda jag kan prata om. Det bara rockar bara så. Nej, men teknik som RCS till exempel.
RCS.
RCS, ja.
Det var det Tele2 introducerade stöd för typ så sent som bara häromdagen, va?
Det missade jag i sånt fall.
Yes,
ja, okay. Ja,
det var Telenor och Tele har jag haft det i 100 år. Men Tele2 har inte haft det.
Det ska jag definitivt kolla upp. Det som är mest relevant i detta sammanhanget är att Google har lanserat det i Sverige. Till alla Android-användare. Inte alla på samma gång, för att det rullar ut just nu. Men jag har det på min telefon, så att det är inbyggt i Messenger-appen. Så att oberoende på vilken teleoperatör du har, oberoende på om teleoperatören har stöd för det eller inte, så kan du använda RCS på Android nu. Om du har fått det utrullat. Och det i nuläget inkluderar främst att skicka textmeddelanden och rika meddelanden. Alltså med bilder och annat. Nu ska jag säga att det är inte säkert att RCS kommer vara den tjänsten som vi använder om 10 år. Det kan ju vara något helt annat. Men jag känner att det är sannolikt att det teleoperatörssystemet kommer utvecklas på den nivån att man kan använda det på andra plattformar. För den funktionen finns redan i RCS-standarden. Möjligheten att till exempel logga in på ditt konto på en dator och få samma funktionalitet. Och använda ditt teleoperatörs-ID som är telefonnumret.
Men gäller det alltså även telefoni? För jag har alltid trott att det här var ett meddelande bara.
Det inkluderar telefon, det inkluderar videosamtal, gruppvideosamtal. Det inkluderar typ det mesta inom kommunikation. Sen så handlar ju detta alltid om att det ska rullas ut och att det ska finnas funktionalitet. Men nu till en början så verkar det som att operatörerna och Google fokuserar ju på att ersätta MMS i första steget.
Hur vanligt tror du det här är? Tror du bara jag eller hur tror du allmänheten?
Jag tänker att ganska stor andel av allmänheten skulle vilja att telefonen är smidigare och bättre. Men sen är det ju definitivt så att många använder telefonen fortfarande för att det är ett smidigt sätt att få kontakt med folk. Och det här har jag ju sagt tidigare när jag pratade om RCS, att anledningen till att jag tycker att sms är så bra, eller ja, själva konceptet med sms är bra, är ju att det är universellt, att det inte ägs av ett bolag utan att det är en branschstandard och att man kan ha ett ID som man kan flytta mellan teleoperatörer och att det skapar en öppen marknad av konkurrens precis på samma sätt som e-post kan göra. Och då säger jag inte att e-post är perfekt, men jag menar att den typen av system skapar en konkurrenssituation som är bra för, bra för konsumenterna. Och det tror jag kan vara, jag tror att många inser att sms borde kunna vara bättre och telefoner borde kunna vara bättre. Men med det sagt så är den här universalfaktorn tror jag är väldigt stark. Det är en väldigt stor fördel helt enkelt och det gör att folk gärna använder det och så är det ju, folk använder det. Senast idag faktiskt så kom ju Post- och telestyrelsen med en rapport om just telefoni i Sverige och tv för den delen. Där man har gjort undersökning under 2019 på hur svenskar använder sin telefon. Och det visar väldigt tydligt att det även i, om vi är på tekniksidan av Sveriges befolkning tycker att vi har använt alla de här digitala tjänsterna och inte rört vårt telefonnummer på 10 år, så är det ju inte så i befolkningen.
Det är väldigt lätt att hamna i ett läge där man tror att ens egna verklighet är allas verklighet.
Alltså enligt den här undersökningen så är det ju 66% av befolkningen ringer minst en gång varje dag via sin telefon. Det är ju en ganska stor andel. Sen finns det ju gott om folk som ringer ännu fler gånger. 10-15% ringer minst 7 gånger per dag. Det är ganska många gånger per dag. Att ringa till exempel via meddelandetjänster är förhållandevis ovanligt. Ringer via internet till exempel, så ser man att det har ju ökat lite de senaste 2 åren sedan den senaste rapporten som kom 2017. Om du kollar på de som aldrig ringer via meddelandetjänster är fortfarande 37%.
Ja.
De som ringer mer sällan än minst en gång per dag är 38%. Så bara de blir vad det nu blir, 75% eller något liknande. Ringer inte ens en gång per dag via de digitala tjänsterna. Medan vi då pratar 66% ringer minst en gång per dag varje dag via mobiloperatörerna. Så att det är ju en utklassning.
Det känns ju som att det är sista utposten liksom. Hur kommer det, när det kommer till meddelandetjänster då?
Meddelande SMS har ju sjunkit användandet ganska stadigt de senaste åren. Eller stadigt, men det menar jag inte att det sjunker snabbt, för det gör det inte. Men det minns jag ju storyn vi i medierna varje nyår var ju hur meddelandena aldrig kunde skickas iväg. Så har det inte varit nu på några år, för att det börjar ju sjunka den antalet som skickar SMS helt enkelt, för man skickar via andra tjänster. Men även där så är det ju fortfarande väldigt många som skickar just SMS. Kollar man på den här 2019 års rapport så kan vi kolla hur många skickar minst ett meddelande per dag, eller 1-6 meddelanden per dag. Det är 45% av befolkningen. De som skickar 7-10 gånger per dag är 13%, och de som skickar 11-20 gånger per dag är 8%. Så det är en stor majoritet av svenska befolkningen som använder SMS varje dag. Sen ska vi säga att de här digitala tjänsterna växer ju ganska snabbt.
Jag tänker att de kan ligga parallellt också.
Definitivt är det så. Och jag tänker att det är ett av de större problemen som jag ser med de digitala tjänsterna vi har idag. Att det är så fragmenterat. Att det blir så svårt att kommunicera för att folk har olika preferenser. Och då, som jag sa, så är det en del av den här sociala kompetensen att veta hur man ska kontakta olika personer. För jag har vissa vänner som inte använder några digitala tjänster överhuvudtaget. Som jag bara kan nå på sms. Medan andra personer inte läser sms överhuvudtaget eller blir irriterade om jag skickar dem helt enkelt.
Jag skickar en produkt till en kompis. Skulle låna en grej. Och ja, men har det gått iväg så här? Men du har fått sms på det. Ser jag ju här i loggen. DHL var jättetydlig. Det är inte alltid det är så tydligt i fraktloggar då. Men DHL var jättetydligt. Ja, jag kollar inte sms liksom. Det kommer så mycket spam. Typ du vet så här. Man råkat signera upp på någon kundklubb och så bara. Nu är det rea liksom. Jaha, fast SMS är ju lite så här, vet. Går SMS ner så är MSB inblandad. Det är man inte, den mässen jag går in.
Precis, exakt. Och sen så är, på alla myndigheter så är ju, det är ju en problematik som många myndigheter är väldigt måna om att prata om i medier till exempel. är ju faktumet att folk inte svarar i telefonerna när det ringer till dem ofta. Och att det gör det svårt att, alltså de här siffrorna som jag tittar på här just nu är nog inte så lätta att få ihop nu i jämförelse med hur det var för 10-20 år sedan. För när det var som, någon som ringde på den fasta mobilen, fasta telefonen hemma, så svarade man helt enkelt. Nu är det väldigt lätt att klicka på folk, och som du säger så kanske man upplever att det är väldigt många som ringer som inte man vill svara på egentligen. Och då är det svårt att få tag på folk helt enkelt. Men just när det gäller meddelandetjänster till exempel, så är det ju fortfarande en ganska stor andel som använder de digitala tjänsterna. Enligt Postdelsen så är det ungefär 63% som använder digitala internetbaserade meddelandetjänster på en daglig basis. Det betyder ju inte att man inte använder sms.
Har då nått ut till ungefär 1800-1200 av svarat? Det är kul att läsa den undersökningen, metodiken. Halva liksom sidorna av de här 45 är nästan hur man har, vilka som har svarat, ja, hur man har nått ut. Då har man ju sett att det var ju lättare att äldre svarar i fasta telefonen. Sen, det är ju även med i undersökningen här om hur om folk har fast telefon eller ej. Och den, den har ju liksom rakt ner.
Ja, den har totalt försvunnit. Det ser ut på den, alltså den utvecklingen som vi har på fast telefoni i Sverige idag, ser ut som vi inte kommer ha någon som har fast telefoni om typ 2 år. Vilket är en fascinerande snabb utveckling ändå, med tanke på hur många som hade det för 10 år sedan. Det gör ju också att det skiljer ganska mycket i kvaliteten mellan många undersökningar. Alltså myndigheter som SCB till exempel, som lägger ganska mycket energi på att se till att komma åt folk och att påminna dem och sådana saker, kommer ju få en högre kvalitet på sina undersökningar, för att man vill ju utgå ifrån en sån slumpartad bas av människor som möjligt. Men om urvalen sker från de personerna i att de inte svarar, så blir ju kvaliteten på basen man frågar sämre helt enkelt. Så därför så har ju faktumet att folk inte svarar i telefonerna gör ju att det har blivit svårare att undersöka, göra undersökningar som har hög kvalitet.
De hade olika sätt att muta de här människorna, alltså, såg jag. Jag var ju då läst i slutet här. Och 800 personer har väl valt att få biobiljett för det här.
Oh.
Betydligt färre har då valt att skänka gåva till världsstatusfonden.
Det som är... Det intressanta är att det hade nog varit ett bättre alternativ att välja Världsnaturfonden, eftersom den biobiljetten är svårare att få in. Ja, eftersom det. De frågade då i våras kanske. Jag vet inte.
På tal om bio, hur tror du att folk tittade på endast traditionell tablåbelagd tv 2013?
Endast tablåbelagd? Ja. Det kan inte vara jättemånga. 40% kanske?
Nej, 27.
Och det är ännu färre?
Endast alltså.
Det förstår jag. Okay, med tanke på våra andra diskussioner tänkte jag att jag ska inte underskatta hur traditionella folk är.
Det som jag tycker är helt underbart är ju att 7% tittar inte vare sig på streaming då, eller tv. Ingenting, har inget tv alls.
Good for them.
Det som jag älskar är ju att 5% 2013 vet ej vad de tittar på.
Man kanske inte fattar frågan.
Det som då har gått ner, till exempel att man inte tittar på något alternativ, det är ju 4% nu 2019.
Mm.
12% tittar då endast på tablålagd tv, skriver de här. Medan då 22% tittar inte alls på traditionell tv, medan då 60% blandar. Och det är ju så att då 2013 var det faktiskt 55% som blandade. Så att det är inte just så stor skillnad. Däremot är det bara 4% som inte tittar på någonting alls. Och vet ej, inga alls. De vet vad de tittar på. Men det som var väldigt intressant var 2017. För då verkar det vara någon strid där. För det var alltså 22% tittade på endast tablå-tv. 19% tittade endast på streaming. Så lite som 52% tittade på båda.
Vad tittar du på?
Det har väl hänt att jag har slagit på Eurovision direkt-tv.
Ja, okej.
Okay. Sen är ju också så här, men tablå-tv, alltså vad är det som, om du tittar på SVT Play då?
Det är inte tablå.
Jo, men om du tittar på tablå-tv via SVT Play.
Min tanke med en tablå är ju att det är ett program eller en uppsättning av sändningar som sker vid en viss...
Ja, precis.
Det är det som är tablån så att säga.
Just det. De har ju det i SVT Play-appen.
Ja, okej, du menar att man kan titta på live-tv i SVT-appen.
Ja, så länge du inte har Apple TV då.
Ja, det måste ju vara tablå-tv givetvis. Ja,
de gånger jag tittar liksom på tablå-baserad tv, det är undantag, det är olycksfall i arbetet. Så jag skulle säga att jag ligger faktiskt på det sättet skulle ligga på 100% streaming. Yes, ja, själva.
Ja. Det är oerhört nära 100% streaming i alla fall. Alltså det är exceptionella tillfällen när det finns någon anledning till att sitta live. Valnatten är lite tråkigt att titta på on demand i efterhand.
Vad använder du liksom för appar och på vilket sätt när du då tittar på din streaming hemma?
När jag tittar på streaming så använder jag en Apple TV.
Ser jag.
än den full HD-versionen, för jag har ingen 4K-tv. Så tittar jag på Netflix en del, via Play.
Via Android, på Apple TV?
På Apple TV, ja.
Inget inbyggt i tvn eller Android eller så?
Nej, det finns, men det vill jag inte använda. För Apple TV, jag gillar Apple TV väldigt mycket. Jag tycker den är en riktigt nice box. Ja. Sen använder jag Apple TV också för att titta på mitt rippade Blu-ray-bibliotek. Det finns många bra appar där. Infuse använder jag en app som heter. Som en sån biblioteksapp. Det är typ som Plex, fast man behöver inte hosta den någonstans. Och det är väldigt nice. Det är kanske en av de bättre Apple-produkterna, kan jag tycka. Det som är väldigt trevligt med den är att den är förvånansvärt öppen för format och funktionalitet i appar och sådana saker, som gör den väldigt kraftfull. Kanske en av de absolut bästa, tycker jag, i den produktkategorin.
Google släpper ju sin snart sin Chrome med fjärrkontroll.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Spelade du något Fortnite på Apple TV när det fanns?
Det gjorde jag inte, tyvärr. Jag har aldrig riktigt förstått grejen med att spela spel på en Apple TV. Men det kan man ju kanske.
Hade du det på telefonen?
Jag har nog installerat det vid något tillfälle, ja. Det har jag gjort. Men mest ur ett yrkesmässigt syfte.
För att vi ska ju prata lite om den episka fighten mellan Apple. Google kom in på ett hörn.
Den är het.
Det är mycket känslor här och det händer ju så mycket. Det har säkert hänt saker mellan det vi står här nu, du och jag, den tiden vi upplever nu, och då i science fiction, alltså framtiden då, ni lyssnar och hör detta. Och då har det säkert hänt jättemycket. Men det som hände strax innan inspelningen här var ju att Facebook fick en snigel på ögat, eller vad vi kallar det, för att de hade då sagt till att Apple tar 30% av det här intäkterna från, om ni vill skapa ett virtuell händelse eller kurs eller möte eller någonting via Facebook, så tar inte vi några pengar, men Apple kommer ta 30% av det här, för det är ni tar betalt. Och den uppdateringen var no-no.
Det hade de alltså skrivit under betalningsknappen. Typ som att det går 25% moms på det här, fast det stod att Apple tar 30%. Apple tar,
yes. Och om vi då backar bak bandet, så kan väl ingen missa då att för någon vecka sedan eller två så försvann då Fortnite ifrån App Store på alla då iPhone och iPad. Det var väl inte så konstigt egentligen, för att Epic Games som står bakom Fortnite, de hade försökt kringgå betalningssättet i App Store. Denna uppdatering skickar man ut både på iOS och Android.
Det var väldigt väl utstuderat.
Samma ögonblick som Apple tog bort det här så hade då klart. Det fanns en reklamfilm klar som där Epic då gjorde parodi på den här 1984-reklamfilmen som det kom in en kvinna och kastade hammare på en bild, för vi alla IBM-drönare då. Och sen så utav en händelse så råkar man också dra fram en stämning av Apple in till amerikansk domstol. Sen så tog också Google bort appen ifrån Play Store. Det ska till rätt mycket rövhållsfasoner för att bli av med appen på Google Play Store.
Ja.
Det blev man då, och då tog man med Google i denna stämning också. Ganska omgående. Därifrån sen så har, jag vet så sent som igår, så kom det ett mejl då till alla som då att på grund av, det står ju redan i rubriken då, på grund av Apples beteende, så ni som har Fortnite på enheter, ni kommer kunna spela då om möjligt vissa delar av nya säsongen, men vapen och sånt man köper kommer liksom inte, man köper inte vapen, förlåt, men vissa dräkter och sånt och massvis andra gear som man köper kommer då inte kunna synas dock. Du vet, min son ligger och 10 år och liksom har lärt sig att Apple är rövhål. Liksom, att man får räcka finger åt Apple. Jag bara, men du har ju ingen iPhone liksom.
Vet du var detta kommer ifrån? Är det någon YouTuber som rantar om någonting? Eller vad, hur
ja, men
det
är ju, Epic har ju pumpat ut det här.
Det kommer direkt från Epic alltså.
Det kommer direkt från det här mail kom ju direkt från, och det var ju väldigt så här, du vet, det kan ju vara så här, vi vill informera att på grund av rådande stridighet mellan oss och Apple, alltså man kan vara väldigt neutral. Nej, det var ju inte alls så, utan det var ju verkligen Apple är rövhål och tar era pengar så. Och sen kommer ju såklart YouTubers med på det, och sen diskussionen blir ju så svår bara. Det är så mycket olika vinklar på det här. Men min fråga till dig är ju då, vem har fel och vem har rätt, Joel?
Just det, ja. Jag kan tycka att båda har fel.
Åh, vad enkelt det var! Ja, så är det ju.
Det är ju väldigt framprovocerat det här, givetvis. Och Epic Games är ju väl medvetna om att de bryter mot de avtal som de har gått med på. Så enkelt är det ju. Och man använder ju den situationen för att tvinga fram någon, dels kanske någon lagstiftning, dels kanske någon aktion från en domstol, och dels så vill man förflytta den allmänna tyckandet om hur Apple agerar. Och det är väldigt väl genomtänkt, oerhört väl planerat, väldigt douchigt. Samtidigt så har de ju rätt i mycket av det de säger, kan jag tycka. Särskilt på det sättet att Apple inte riktigt förstår att det inte är 2010 längre. Att världen har förändrats lite och att de kanske har fått betalt för det som de har bidragit med till samhället till stor del med App Store. Och om att om man ska undvika specifikt relevanta är ju undvika regleringar, så behöver man se ut att bry sig lite mer än vad man gör nuläget, för i nuläget så verkar ju, åtminstone tror jag, att bilden allt mer blir att Apple bryr sig inte om någonting annat än att de får sina pengar, och det är inte en så bra bild att ha när man möter en regering eller en lagstiftare som redan har en inställning om att Apple är douchebags.
Den individen som har väldigt mycket emotionellt investerat med Apple skulle ju argumentera att det är helt fritt att verka på Apples plattform.
Ja, så är det ju.
Då har du ju inga rättigheter och sådär.
Nej, nej, nej.
Varför skulle då staten hjälpa dem i detta? Varför skulle någon, varför skulle liksom amerikanska myndigheter på något sätt ha en åsikt om hur Apple?
Du vet mycket väl att jag argumenterar inte för regleringar. Jag pratar om en verklighet där Apple trampar snett om och om igen och inte förstår att den bilden av världen som de har inte är, funkar så på riktigt, och att de behöver anpassa sig det sättet som de agerar för att inte få tråkiga konsekvenser som är värre än det de kompromisser de skulle behöva göra för att undvika det.
Xbox, Microsofts egna butik.
Ja.
Vi har PlayStation. Mm. Där tar man också avgifter.
Precis.
Och har också en monopolliknande ställning.
Mitt argument i den situationen är att argumentet till att Apple ska förändra sig för sin egen skull handlar inte om att Apple tar mer pengar än någon annan, utan det handlar om att de måste undvika de tråkiga konsekvenserna från reglering. Och den situationen finns inte med de företagen som du nämner. Den viljan att reglera finns inte i de situationerna. Så vad vi pratar om till stor del handlar ju om PR gentemot befolkning och lagstiftare, helt enkelt.
Du utgår egentligen vad som är bäst för.
Ja, precis. Jag utgår inte från vad jag tycker att de borde göra för att som är bäst för mig. Eller principiellt. De skjuter sig själva i foten, tycker jag, om och om igen. Och det gör de för att de vid något tillfälle bestämde sig för att agera på ett specifikt sätt och har av någon anledning inte lust att omvärdera det.
Alla spel på Apples ekosystem som baseras på Unreal Engine har ju också lite problem då, för att Apple de stängde ju tappen, tillgången till utvecklarna på Epic Games och komma in i Apples olika utvecklingsportaler, så de kan liksom inte uppdatera saker som rör Unreal Engine. Och det jag känner lite, det behövde de inte gjort Apple. De behövde inte så här, okej, men då har Epic Games har brutit mot våra regler, vi tar bort appen och vi stryker tillgången. Det där är ju en aktiv handling. Det är ju inte det här att okej, vi har ett dilemma här, ni bröt mot reglerna, nu måste vi sätta oss ner och prata om det här och lösa det här. Mm. Och sen nu då så har man ju också även det här med oerhört fascinerande med Facebook där. Att man inte får, för tidigare då så har du ju inte fått säga att du måste signa upp på den här länken via webbsidan för att komma runt det.
Just det.
Och nu får du då helt enkelt inte ens informera om vad pengarna går då, för det är irrelevant information.
Ja, just det. Ja, den irrelevant information som är bokstavligt talat ett citat är ju helt fascinerande hur man kan använda det argumentet med straight face. Det är oerhört imponerande. Ja, alltså jag kan inte tänka mig att Apple har någon utväg ur detta som är rimlig. Samtidigt så har ju Epic Games satt en ribba på vad de vill ha, som måste vara en förhandlingsstrategi, för att de kraven som de verkar ha är ju totalt orimliga. De tycker ju att Google inte är tillräckligt öppna, trots att de tillåter installation från andra butiker. Och att inte ens det räcker, konkurrensen som andra butiker kan göra mot Google inte ens räcker. Så om inte ens det Google gör är acceptabelt, så förstår jag inte riktigt hur långt man tror att man kan flytta Apple i den här frågan.
Det är ju lätt när två träter liksom, att man väljer sidor. Men Epic Games verkar ju inte ha någon som helst, om vi får använda ett lite utkörat ord, värdegrund.
Nej, just det.
För det första så har jag ju väldiga problem med deras sån här temporära, man försöker ju lära barnen då, min egen unge, att spara.
Jaha.
Pappa, det här skinnet, det kostar bara så mycket, för jag köper det? Men Leon, du skulle ju spara till nya säsongen. Man får ju betala, alltså Epic Games är ju, eller Fortnite är ju gratis, men du vet, det är ju utstyrslar, det är man kan gå med och spela nya säsonger givetvis, men då kommer det en massa gears där då, och det finns alltså, de paketerar ihop det. Och det är ju hela tiden, ja men den är inte kvar om en vecka. Allting är så här unika grejer och exklusiva grejer liksom. Mm-hmm. Så då blir ju inte det här att, ja men då kan du spara till den här. Vad vill du ha? Vill du ha den här utrustningen eller den här skinnet liksom?
Det är svårt att planera en sparning om man inte, att spara till någonting om man inte vet vad man kan spara till.
Exakt, ja. Och de tjänar ju så, jag menar, det är så mycket pengar. Jag skulle inte förvåna mig om min son är högst liksom mer än måttig, eller jag får säga. Men när det kommer till att vara kund till Epic Games.
Ja.
Så tror om hans kusin har kanske lagt 15 000 på Fortnite, så kanske Leon har lagt 4.
Oj, hjälpes. Wow.
Leon ska se när 13, nej 15, herregud. Och Leon är 10 då.
Det är imponerande. Och det jobbiga i, tycker jag, att se är ju att det är så tråkigt att det är just Epic Games som driver upp de här frågorna. För att de är en så tråkig part. det hade varit väldigt bra om det fanns en part som var någorlunda moraliskt rentvättad,
det är ju,
så att
ja,
säga.
Men precis. Det är likadant med Spotify ju, som liksom, ja men Apple Tax och de tar det här liksom, men Spotify är ju de som har alltid kämpat hårdast för att ge artisterna och framförallt upphovsrättsmakarna, så textskrivarna sådär. Minst pengar.
Yeah. Och dessutom så är det ju, Epic Games snackar ju om att det här handlar inte om oss. Vi vill göra att det ska bli lika villkor för alla små utvecklare och så vidare. Och där tycker jag det finns ganska många bra argument kring att Apples lösning till exempel är väldigt bra för små utvecklare. Om vi till exempel skulle säga att man öppnar upp möjligheten att ta emot betalningar på andra sätt än genom App Store, så kan jag tänka mig att det blir ganska svårt för många små utvecklare att konkurrera med Apples betalningslösningar, medan ett stort bolag som Epic Games kan ha väldigt väl genomförda betalningsflöden till exempel, som gör att det blir lättare för ett företag med stor skala att erbjuda bra användarupplevelser, när användarupplevelsen annars är identisk för alla utvecklare om man inte får använda något annat än Apples system.
Hård men rättvist får man ju säga. Epic Games har också fått kritik för arbetsvillkor för de som jobbar där. Att det har varit väldigt ruscha ut och det är liksom, det får jobba dygnet runt känns det som. De har också ett eget Epic Store som tar 15%. Men i princip självkostnadspris om du säljer spel som baseras på Epic Games Unreal Engine då. Så att snacka om att använda sin marknadsdominans i den frågan. Och om det nu är någonting som ligger med i värderingskorgen så att säga, så ägs ju Epic Games till, jag tror, 20% av kinesiska Tencent, som liksom är någon form av kinesiskt kapitalistiskt bolag som är fronten av den kinesiska nya kulturrevolutionen. Där man har man en Hollywoodfilm där kineser framstår som hjältar, så har vi oftast Tencent eller Alibaba Group.
En av de första filmerna där jag tänkte att han hade nått en ny nivå var när jag såg The Martian. Kommer du ihåg den filmen?
Nej, jag har inte. Ja, just det!
när det, kineserna är de som räddar liksom amerikanerna. Det är inget fel på att ha en sån storyline. Det felet är ju varför de har en sån storyline, så att säga. För det är väldigt transparent, så att säga, i den här världen vi lever i. Det finns ju ett fantastiskt avsnitt av South Park som jag såg ganska nyligen. Det är inte nytt, men där en av karaktärerna, en av papporna, ska sälja cannabis i Kina för att han har mättat marknaden i Colorado. Så han kommer på den här briljanta idén och sätter sig på ett jetflygplan till Kina och sätter sig bredvid en snubbe som säger att han ska åka och sälja teknik i Kina. Och han blir jättearg för att han har snott hans idé om att åka till Kina och sälja grejer. Det är han som har hittat på den idén. Och sen kommer hela klanen Disney in på flygplanet och sätter sig med alla Avengers som flyger med till flygplanet till Kina. För att så är det ju verkligen, att dagens Hollywood-filmer skapas ju för att kunna visas i Kina. Givetvis, för att det är en stor marknad. Men det finns ganska höga krav på att få göra det, så att
och
säga.
De filmerna som råkas, innan man liksom har lärt sig detta och lyckats kommunicera, då får man klippa bort en och annan gay-scen om det skulle vara så att det finns en kyss mellan samkönade par, yeah, för att nå till Kina. Men The Martian är ju ett exempel. Sen har vi ju även Independent Day 2 då, där liksom den stora uppoffringen då sker från mestadels kinesisk ledning då. Första posten för att skydda jorden då är i det, va. Och sen så, ja, vi spoilar hela skiten liksom. En av de få överlevande hjältar är då en amerikan och en kinesisk kvinna då liksom. Och det är givetvis den kinesiska kvinnans farbror, tror jag det är, som får sätta livet till när han ska försvara jorden från månbasen då. Så att det är liksom, det är hjältar och de är så fruktansvärt sympatiska också i filmer. Det är ju, det är ju härligt. Så vi kan väl konstatera att Epic Games och Spotify och Apple och alla sitter i samma båt och alla har sina egen intresse. Jag tror att man inte ska försöka bli en nyttig idiot i den PR-kampanjen helt enkelt, utan vi som konsumenter, det är inte vår uppgift att springa deras ärenden.
De här bolagen är tillräckligt stora, de kan göra det på egen hand. De har väl en av världens största arméer av jurister. Om de vill använda dem så kan de göra det.
och en av världens största krigskassor. Med det så tackar vi dig, Joel Oskarsson, för att du var med i Teknikveckan-podden.
Det var ett rent nöje.
Och du kommer vara med så många gånger igen.
Mm.
Dig hittar man på surfa.se, nordichardware.se. På YouTube är det Nordic Hardware. Och på alla poddplattformar som finns. Än så länge, tills du har sålt det till Spotify. Nej, det kommer aldrig hända. Oj, oj, oj. Så hittar man.
Mest för att de inte är intresserade.
Hittar man dig på Techbubbel.
Precis. T-E-C-H-B-U-B-B-E-L.
Behöver man bokstavera, Joel, så har man haft ett bekymmer i namnvalet.
Verkligen.
Ha det bra, så hörs vi. Hej.
Hej, hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.